morgon, god morgon. Det är måndag och ni ska veta att solen skiner över Stockholm och via Playhuset. Och det skiner här inne därför att Saga Fredriksson är här.
Ni är alltid så glada när jag är här.
Ja, vi försöker vara här i alla fall.
Är det påklistrat eller?
Ja, nej då.
Det
ska du inte gå med. Jonas Olsson är här också.
Jag är här också.
Ja, från din enormt, dina strapatser uppe i North Yorkshire.
Ja, precis. Ja. Jag var över och träffade Kim Hellberg på Middlesbroughs träningsanläggning i Darlington, North Yorkshire, helt rätt.
Ja, vi ska...
Det lärde du mig, ska jag säga.
Ja, vi har ju en liten egen grej, jag och Jonas, ska vi säga. Vi har en frågesport. Jonas, fort Jonas säger, quiz, säger han. Så att jag måste nästan alltid ha tre frågor beredda för Jonas. Och då hade jag den i sändningen. För den är lite lurig. Man tror ju att det här ligger Newcastle, så ligger Sunderland och så ligger Middlesbrough. Att de ligger i samma grevskap. Men Middlesbrough ligger alltså i norra Yorkshire. Samt Sheffield i södra Yorkshire. Det är ganska stort där. Så att det är därför jag lurar honom lite.
Bra grabbar.
Var ligger Darlington där jag var? Ja, det ligger söder om Middlesbrough. Så jag gissar att det ligger i norra Yorkshire.
Det är inte så långt som ner till Hall. Utan det är lite, det är inte mitt i mellan Hall.
Det är inåt landet dessutom.
Ja, lite en bit in. Ja. Men de har ju två på slag också.
Det har de.
Ja.
Rugbolag framförallt, tror jag. Som gör det bra.
Så var det där på Jära Hjärtans dag också. Darlington.
Svagt. Det var kul att vara där.
Börde du söka, Fredriksson? Vill du prata FA-cupen istället då?
Ja, kan vi väl göra.
Då gör vi det då. Och vi kan väl, det är världens äldsta fotbollsturnering. Och det är ju en turnering där det kan bjudas både på det ena och det andra. Och den är inte så perfekt som det är nu för tiden i Premier League. Titta här, det är Blundell Park, Grimsby Towns hemmaplan. De förlorade med 1-0. Men ni ser, här arbetas det.
Det här är äkta.
Det här är fotboll.
Det är på riktigt.
Ja.
The Mariners.
Du ska vara lite rädd om fötterna när du kliver ut på planen. Det, då vet man att då är det fotboll på riktigt.
Ja.
Det är långa skridubbar som man får dubba på då. Ja, det är olika längd på skridubbar.
Jag förstår det, Jonas.
Jag förstår det.
Jag såg lite blodtörst i dina ögon samtidigt som du sa, det är långa rubbar då.
Jag
förstår. Vad är det värsta FA-cupmatch du har varit? Alltså, när det ser till förhållanden?
Nej, det är bara för mig, men det var ju förmodligen mot Mariners eller Grimsby, de ligger ju i League 2, så det var ju ofta när man mötte den typen av motstånd, givetvis. Men generellt skulle jag säga att planerna i England är ju bättre än det här, och bättre än vad man tänker sig att de är. Men det var ju ofta var det ju, vi gick in, Premier League-lagen går in i början av januari i FA-cupen. Så ofta var det ju, när man kom upp där, North Yorkshire och där, med snö och så här kunde det vara ju. Men inte den leråkern har jag inte spelat på.
Nej, men du har ju spelat allsvenska premiärer och sånt där. Det är inte alltid
idag. Ja, men det är Landskronas IPs matta. Det var ju ofta känd som kanske Sveriges bästa gräsmatta.
Ja, den är väldigt fin, men den är ju gul och lite hopp i april.
Ja, om det varit men sett i kontext till hur svenska planer är i april.
Konstgräsplanen.
Precis.
Friends var väl ofta den som var sämst.
Ja, det var inte bra.
Den är väl fortfarande inte,
den är
helt
inte bra.
Kunde man glidtackla ibland så var det som att man glidtacklade som en matta ungefär. Ja. Så landar man under den.
Under mattan?
Ja, men de la ju på. De hade haft en sån här monster truck och så la de om planen. Ja. Och de liksom grästäpporna de lägger på, de är ju kanske 2 gånger 1 meter. Och så har inte den satsat riktigt så. Glidtacklade.
Var du lägger med
det? Hade lite för långa skridor.
Saga, din värsta planupplevelse?
Uff, alltså vet jag, tänker tillbaka till när man var väldigt liten och körde på grusen. Jag är faktiskt så gammal att ändå kunna köra på grus. Det var tider det. Eller typ, jag vet någon vinter där, du vet, så här, man har ju sina plantider och det var snödriver överallt. Det var inte uppvärmd plan. Och lik förbaskad skulle man ut på planen och det var liksom bollen rullar till slut inte, för den fastnar i snön som blir en snöboll och så ska du dra till den med en vrist. Det är ju inte det trevligaste. Så det är mer sådana grejer som man har utsatt sig för.
Ja. Gris var brutalt.
Ja.
Kommer jag ihåg första gången man var uppe och tränade med A-laget i Landskrona, så skulle man visa sig lite.
Ja, exakt så. Man har ju fortfarande sådana här cherries.
Ja, fortfarande.
Nu
vill jag stoppa och bestämma sig. Ni är bortskämda båda två. Ni är från Skåne med absolut fina förutsättningar. Spela fotboll i Stockholm på den tiden, det var Jag kommer ihåg, jag var 12 år när jag spelade på gräs första gången. Och jag var så glad, vi åkte upp till Grillby som ligger utanför Enköping och fick spela på gräs. Vi var 12 år!
Ja.
Och lite, ja.
Har du hämtat dig från den?
När två Skåne, vi kom ner, fick åka på träningsläget i Skåne. Vi var, åh, vilka planer! Det var flera stycken idag. Vi hade inte sett sådant. Det var bara höghus och grejer. Ja, nu ska vi gå vidare till Blake Jesse.
Lät ungt.
Jag har hört två skåningar klaga på över grus. Alltså, då blir det... Jag tror jag får hela 08 Stockholm med mig. Titta här. Esse. Vår producent Erik har muttrat lite. Han har bara spelat 130 minuter Premier League totalt här i UEFA-cupen. Och här börjar han... Här levererar han ju ett par riktigt fina marker. Det är ju en klassspelare. Det är ingen snack om det.
Det är riktigt skicklig här i den nummer 10 positionen. Och de gjorde processen kort också. Med mitt gamla gäng, Wigan. Vad var det? 4-0 efter en halvtimme.
Ja. Du är SE 130 minuter sedan mitten av december. Finns det en skäl att vara orolig för att SE inte ska lyckas och bli den spelare som Arsenal hoppas på?
Nej, det tycker jag inte. Sen så kommer man inte ifrån kanske att när han spelar i Palace så var ju han katalysatorn liksom i offensiven. Det är han ju inte riktigt i ett lag som Arsenal med den bredden och den spetsen de har. Så det kanske mer handlar om det, att hitta sin plats i den näringskedjan på något sätt.
Ja, och 100% bara enig att det liksom handlar ju om någonstans balans på centrala mittfältet, och det är ju inte bara att ploppa in stora namn, vilket jag tycker ibland blir lite fenomenet när man värvar en väldigt bra spelare, att alla ska in, och jag tycker kanske Liverpool har lidit lite av det, att man inte har hittat vem som passar bäst ihop, och då kan det ju bli på bekostnad av en väldigt bra spelare, men sen samtidigt så är jag inte orolig för dem, för det är bara att titta på vad han levererar när han väl kommer in, att det sitter ju i ryggmärgen, så att nej.
Sen handlar det lite om också liksom hur motståndet, jag menar, hur motståndet agerar mot ett lag som Arsenal. Det är en sak att komma in som ytterforward som är skicklig en mot en. Ja, men då kommer du få dina utrymmen. Om vi satt och spelar Arsenal eller Palace. Men spelar du den rollen som han spelar, du får ju inte de ytorna i ett lag som Arsenal. Men beroende på hur motståndet agerar kontra hur du får det i Palace. Var det begripligt?
Ja, jag var begripligt. Jag frågade Saga, ville du säga någonting?
Nej, jag känner mig trygg med Jonas svar och sätter punkt här.
Ska vi titta på resultaten då? Så kan vi ju, det är alltid mysigt, eller mysigt, men det är trevligt att ha dem framför sig. Vi började i fredags, då fredag den 13, med att Chelsea besegrade Hull. West Ham hade vissa bekymmer med Burton. Och så har vi den stora skrällen, Burnley. Scott Parkers Burnley förlorar mot Mansfield.
League One, Mansfield. Ja, sen så vet man inte hur Burnley liksom utifrån... Hur de agerar, liksom laguttagningen från Scott Parker var ju inte så att han roterar jättemycket. Samtidigt så är ju Burnley i en position där det handlar väldigt mycket om Premier League. Det lägger lite mindre fokus, ska jag säga, på FA-cupen. Men det är väl den stora skrällen i den här omgången, ska jag säga.
Mm. Man reagerar lite på, kanske mer, vi pratade ju här inför om att det inte är VAR i FA-cupen och man tänker såklart på Aston Villa Newcastle-matchen där det hände väldigt mycket saker som hade blivit korrigerat av VAR. Och det är ju någonting, det ena var ju att för första målet är ju offside. Sen är det ju två röda kort och en straff som Newcastle ska ha, och nu vann de ändå.
Ja, ska vi ta en handuppräckning? Innan helgen, var du för eller emot VAR?
Jag är för VAR.
Jonas, du har alltid varit för.
Jag har varit för VAR i sin linda. Jag tyckte det var så tydligt att det behövs utifrån den matchen som Saga pratade om. Sen är det väl en aspekt där att Chris Kavanagh som dömde ju. Domarna blir ju sämre på att ta beslut såklart. Eftersom de inte behöver göra det i samma utsträckning när VAR finns. Eftersom de kan kolla på video efterhand. Men jag tror alla som såg den matchen, är det här och pratade om det efter också, att jag fattar liksom förespråkarna, eller de som är emot VAR då, att det inte flyter på samma sätt. Men samtidigt är det inte viktigare att de här tunga besluten då, ett mål, ett rött kort, en straff. Jag menar, för mig är det viktigare att de besluten blir rätt än att vi får ett flyt i spelet.
Ska vi konstatera här, vi tre, att det går inte att gå tillbaka. Vi har fått VAR, vi har börjat vänja oss med VAR. Att det blir korrekt, oftast, även om det går att förfina. Men VAR är här för att stanna, det är ingen snack, det kommer inte kunna förändra.
Nej, så är det. Och sen är det, men sen måste du, alltså det är ju svårt för domarna att ha, så att säga, Premier League-domarna har VAR varenda vecka och förhåller dig till det. Helt plötsligt ska du döma en match utan. Det är klart att det är jättesvårt.
Kommer Championship-domarna bli bättre än Premier League-domarna på sikt? För de får ju större träning på fler saker.
Det är en bra fråga. Men däremot, så, som vi pratade om när vi kommenterade ihop, det var ju fortfarande att berömma de assisterande, hur precisa de ändå är på sina offside-bedömningar. Där är de ju fortfarande i en bra, måste man säga, på en väldigt bra nivå. Men det, som du, det är nästan att de har blivit vana vid att det är lite bekvämt att du får ändå hjälpen, framförallt på kanske avgörande beslut i kort och straffar och sådär, så att det är lite både och, men definitivt förvar. Jag tycker inte att det är så problematiskt som folk vill att det ska vara, och sen framförallt då är det bara att man vill att det ska gå lite kortare mellan besluten.
Alan Barker, are you with us? Är du med oss?
I am indeed, hi, good morning.
Good morning. For or against VAR? Do you like VAR or not? You didn't expect that question, but we start with that one.
No, I didn't know. I think the principle of VAR is fantastic. But it's the implementation of it is the issue, I think.
Mm. Yeah. Do you think it's here to stay?
I don't think. I think with AI, it'll only get more intensive. I think there'll be ways of improving it. I think it's a human element that's letting it down right now, strangely.
For sure.
I just wonder how VAR would have gone down when I was playing amateur football, you know. I think we'd have had riots on the field.
Alan, congratulations! Du har vunnit guldhanden 2026 för ditt fina integrationsarbete. Berätta, tell us in Swedish or English. Or in French. Yeah, come on.
A little bit of French, not much Swedish. No, it was a great night, a great honor for us to receive it, obviously. I mean, I picked the award up on the night and had a great night, met a lot of great people, drank far too much wine. But, it was for the people who weren't there. I really picked the award up for the guys who've made it happen week in, week out for the past 9-10 years. And for the community which they represent, and that's you know why I was feeling quite emotional on the night and feeling very proud of what they'd achieved for the people in this area and the young kids in this area. So it was a great award night for them and everybody behind the scenes who've worked so hard to get us where we are right now.
Tell us about your work. What's the point with it? What do you want to achieve?
Well, it started out of a bit of a fluke, really, with a refugee implosion in Sweden in 2014-15. And we found ourselves with a lot of young people in the area, in Jämtland, who were a bit adrift, trying to find a way in life. And particularly, we came across a group of young men who'd escaped the genocide in Darfur. As young boys in 2003-2004, they'd made their way to the refugee camps in Chad for safety, and that's where they grew up. And by a sheer fluke of coincidences, they found themselves in Jämtland, of all places. And that's where we picked up the story, and we ran with it from there. So we had a vision to make their entry into Swedish life as smooth as possible. So we started integration programs, and one of those things, obvious things, was football. The common link was football. So long story, but to make it short, we started a football team in 2017-18 and made it open to anybody that wanted to join, and indeed they joined. And initially young men, now we have girls as well, but initially young men came from all parts of Jämtland via all parts of Africa and the Middle East and further afield. So the principle we started with, which was entry to sport free of charge, removing barriers and obstacles to take part in sport, we still maintain to this day. So that's very important in what we do. But as a consequence of that, and you know, the principles of we give back to society, it's expanded. And those young men who arrived in 2017-18 are now senior leaders. They are the community leaders of Östersund and Jämtland. So giving back what they got to young people. So it's a beautiful full circle of development and integration. It's as I keep saying, if Sweden wants a flagship example of the perfect integration structure, this is it. You won't get a better one. It's taken a lot of hard work and a lot of dedication by many people, but it's a great tribute to Swedish society and their acceptance of outsiders who've now become the fabric of the community and are giving back to the community in so many ways. So that's why I was proud to pick up the award.
Alan, bra arbete, jättefint arbete. Det är alltså det här eldsjälar vill jag komma in på. Det är en typisk eldsjäl, alltså jobbar med fotbollen som integrering i samhället och från Afrika då. Det är kanske lite svårare att komma in i samhället än det för en engelsk man, trots allt. Eldsjälar som ni har upplevt och som har liksom berört er på er resa fram till den framgång, till att ni sitter här. Mm. Ja.
Nej, men det är inom fotbollen för mig såklart. Som Allan pratar om, liksom, vilken kraft fotbollen är i samhället, inte minst från integrationsperspektiv. Men också liksom föreningslivet och folk som engagerar sig ideellt. Det är liksom, någonstans så har ju det varit en förutsättning för att jag ska kunna leva det livet som jag har levt inom fotbollen. Så att,
det är ingen sån här speciell person som säger, den människan eller de människorna betydde extra mycket för mig i min ungdom.
Jo, men alla alltså Landskrona Boys. Alltså, ja. Landskrona Boys är en förening där i mångt och mycket de som engagerar sig gör det ideellt. Mm. Och gör det för att de brinner för klubben och för att de brinner för samhället och de förstår liksom fotbollens kraft i det. För att en sån förening ska fungera så krävs det ju väldigt många människor som är beredda att göra det. Alla de tränare man hade i yngre år liksom var inte avlönade, utan det var ju tränare som brann för ungdomsfotboll och brann för att engagera sig. Så det är många inom den klubben framförallt som...
Saga, hade du en Ellen Barker i din uppväxt?
Ja, men jag skulle också bara stämma in där. Så inom damfotbollen i synnerhet så är det ju svårt med ekonomin, och jag tycker nästan varenda klubb, både som spelare och nu när man jobbar på utsidan av fotbollen eller ja, inom media, så träffar man människor som ställer upp för inga pengar alls och ser till att det rullar på. Och det finns exempel i Vittsjö, det finns exempel i Piteå. Men sen så lite likt som Alan pratar om, det är ju faktiskt vår kollega och min man då, lite jäm, men Bojan med Rinkeby United. Alltså det jobbet de gör, väldigt likt det som Alan pratar om, att det handlar om integration, att man ska ha en plats i samhället, att man ska känna att man tillhör och framförallt är att man har kunnat bygga upp det så att även att flickorna får börja spela, vilket inte alltid är självklart när man inte kommer från Sverige i grunden, att man kanske inte, det är inte lika vanligt. Det är bara att titta på Zecira Mursovic som pratar om, hon är svensk men också bosnisk, och det har inte alltid varit självklart att hon ska få spela fotboll, och det var lite konstigt. Hon har fått stöttning från de nära och kära, och det krävs att människor tror på en och att det finns ett utrymme för det. Så att det är bara mäktigt att se det som Alan gör och såklart det som Rinkeby United också gör.
Alan, I have to ask you, is there an English community up there in Östersund? I mean, it's you, it's Graham Potter, is it anyone more there that we should know about?
No, just me and him. I actually bumped into Graham yesterday, strange enough. He's here on holiday for a few days. They tell me there's 235 English people in the city, but I only know three, so I don't know where the others are.
Alan, it's my understanding that okay, do you want svenska eller engelska? That's fine. It was my understanding that you received some funding for the clubhouse And you spoke about wanting to not just have it be football, but also the cultural things like art and music. Is that something that has been established, or how's that going for you guys?
It's in the process now. We find ourselves, a lot of our players lived in a suburb of Östersund called Torvalla, which is a kind of a mixed community, and it's had a bad rap, unfairly, really unfairly. And we decided that we needed a home. We've never had a home for the club. And we've played at the Jamkraft Arena there, where Örfk play. So this was a chance to have our own home next to a new football field. So the community house will be a genuine community house. So half of it will be sport. We do other sports as well as football, but and the top half, the top deck, will be dedicated to community. So the idea is that anybody in the community, whether you're 5 or 95, will find something in that facility that will interest you, be it art, music, education, involvement. It doesn't really matter. But that's the plan, to be at the heart of the community, developing and delivering a community project around football, but other things as well. So,
Alan, congratulations again. Keep up the good work.
And we will try.
Now we change to Middlesbrough. I know that is close to your heart. How can How can you be a Middlesbrough supporter? Can you tell us the story about of the beginning?
Yeah, sure. Well, my history goes back to when I was a kid. My first game at Middlesbrough, I watched when I was 4. Believe it or not. So my history goes back a long way. The actual groundsman at the old ground of Ayrton Park was my uncle, as we say. And at the age of 8 or 9, I found myself cutting grass before the matches and running the baths for the players. And so I was in the locker room when I was a kid, feeling the atmosphere of professional football. And I've kind of followed the team ever since. When I was a youngster, I played for the team as a 15, 14-year-old, as a junior. That didn't work out, like many others, but I still kept in touch with the club. I qualified as a coach years later after university, and went back to work with the kids and the under-21s. So the association goes back a long way. And, of course, leaving the country, as I did a few years back, I've followed all the games intensely. And in England, if you're born in a town, that's your club, and you follow that club rest of your life through the good times and the bad times. And you keep your fingers crossed that the good times will come back.
Alan, I have to ask you, maybe I should have done that before, but how come you ended up in Sweden and Östersund of all places?
That would take a long story, but we
found ourselves work.
No, it was, a bit of both, but my wife and I were working at the time in the Middle East, and we got a phone call out of the blue through a contact of the chairman then of the football club, who said they were going to wanted to create an international football academy, and would we run it? And I said yes, and then we realized there wasn't an academy, and we had to build one. So we came to Östersund on that basis, and then at the very last minute, it all collapsed. It was going to be based in North African students in Libya, and we all know what happened there. So we found ourselves stranded in Östersund, which actually wasn't a bad thing. So we started work with Östersund Football Club, with Örfk, on the player development side, and in 2013-14, and obviously we all know of that story now. So we drove it to the Allsvenskan, we helped drive it to Europe, went through all those incredible years, and 6 months became 6 years, became 12 years, and out of that came the amazing time with Örfk, but also the mighty Cosmos. So here we are. So partly work, partly love, and passion for football, obviously. That's the key to it all.
Thank you. Let's go back to Middlesbrough. Jonas, yep, being in Middlesbrough, talking to the Swedish coach there, Kim Hellberg. What do you think about him and his start in the club?
Well, it's colossal. I mean, you know, friends of mine back in Middlesbrough said, "Who is this guy?" You know, we never heard of him. And of course, outside of Sweden, he's not well known. You know, we know of his exploits, obviously, but he's a well-educated young guy. That's what I like about it. He studied the game. He's got great tuition from his dad, and he's been involved with the game. He's had success, but what he's obviously brought something special. He's only the second non-English coach that Middlesbrough have had. He wasn't high profile really, but he's brought something really special to the club, obviously. And he's created something, I think, which if you can create in a club like he's done, has the potential to take a club all the way. So it's that spark of magic, and I think it's partly the unassuming Swedish way that is taken to the hearts of the football fans of Middlesbrough. I think that's really important. He's not brash, he's not in your face, he doesn't seem to have any ego. He's typical Swedish, you know, and I can say that with with the knowledge of knowing Sweden and being a Swedish citizen myself now. I'm dual citizenship, so that's not a negative thing, it's a very positive thing. It's that unassuming, quiet resilience.
Oj, nu kom det en massa andra. Det var så glada tjejer som dök upp där.
Det kom en gäster som,
ja, det var Häcken, jag tror det var Häcken, ja, det var det. Vi kom från Allan Barker i Östersund till Häckens omklädningsrum. Jonas, här kommer dagens första fråga till dig. Han sa att Hellberg var den andra icke-engelske.
Nej, vi skulle ha en quiz där.
Vem är den första? Du visste att det skulle komma, du hann inte googla.
Nej.
Saga, kommer du ihåg det?
Jag vet inte. Jag minns ju, men jag gjorde ju... Jag har varit så spelat på Riverside ett par gånger. Min första Premier League-mål gjorde jag på Riverside. Mm. Ett av de finaste målen som gjorts, tror jag, i Premier League historia. Men jag minns om det var Jonathan Woodgate som var tränare då. Han är engelsman. Och sen blandade jag alltihop med Sunderland. Hade ju just...
De har ju haft många. De har haft många.
Men jag håller ju med Allan med... Om vi ska prata lite med oss.
Steve Gibson var ju ordförande i många år.
Han är ju ordförande för ägare.
Och så hade ju Ravanelli, du hade Juninho.
Ja. Men det är ju spelare.
Ja, vem var tränaren? Funderar jag på det?
Jag kommer det Bjarli? Nej.
Ja, vi får kolla upp det. Jag blev osäker också. Jag trodde jag skulle kunna vinna.
Med oss bara då, bara för att knyta an till världen säger om Kim Hellberg så... Jag var ju i Darlington då, där Middlesbroughs träningsanläggning ligger. Och... Precis det som Allan säger, ödmjuk, transparent, tydlig. Det precis som Allan säger också, att jag menar, du kommer ju uppförsbacke om du är en svensk 30 plus någonting med, som bara har tränat i ansvaret. De har ingen aning om vem du är. Du kommer till en spelargrupp med till exempel Luke Ayling som har spelat mycket Premier League med Leeds, Matt Target som har spelat, alltså de stora spelare i det laget. Och att göra det, kom in mitt i säsongen dessutom och göra det så bra som Kim Hellberg har gjort, det är otroligt. Sex raka segrar.
Ja, fantastiskt resultat. Men jag tänker också på det som jag tror han drar mycket fördel av. Det jag uppfattar det utifrån som att han är verkligen fotbollsnörd och när man ska förstå spelarna och hur de pratar om just detaljarbetet han lägger ner på att förmedla hur han vill att fotbollen ska spelas. Jag tror det stimulerar spelarna väldigt mycket och jag tror att man får en liten fördel just så här att men ser man en engagerad tränare så är det mycket lättare att sluka den idén än någon som ska bara peka med kanske lite lättare ramar. Jag får en känsla av att hans vinnande koncept ligger mycket i det intresset.
Allan Barker, you're with us again.
Sorry about that.
Back. Here he is.
What did you do? There's so many congratulations today. Everybody calls you so that the line breaks down.
The phone lines exploded. Yeah.
Allan, it's a big game tonight. It's Coventry Middlesbrough. We will show it. We will have a studio. And I think even you will be in the program as well. Your thoughts about that game. What do you think? It's an important one. It's a big one. It's a massive one.
It's the biggest of the season, obviously. It's not going to determine who wins the league, I don't think. But it's a really important game. Middlesbrough going there full of confidence. Obviously, Kim has got them flying. he's getting so much football out of some amazing players, but they're really punching above the weight. I just picked up on there, you know, Jan says Luke Ayling, Matt Target. These guys are playing out of the skins, and he's blended that with incredible possession football through Hayden Hackney and Aidan Morris. And they're a real threat. And I think if I was Coventry, I'd be worried. But, you know, Coventry are a great team. They've got some great players. They're having a bad run right now, but they've got a great home record. So it could be a 0-0 or it could be a 4-4. it could be anything.
Which one are you hoping for?
We will see.
You guys have been doing well on the road as well, right? You won at Britannia, you won at Bramall Lane, you won at the Hawthorns. So you've done well away from home as well, right?
It's incredible. I mean, he's you know, Kim has, and his coaches, you know, it's not a one-man show. Obviously, he's got some great coaches with him. And I know Linus, the goalkeeper.
Alan. We have to break here because we have other people. Alan, good luck, but you will never win at Portman Road. And I will say the best coach in the championship is Kieran McKenna. Yeah.
See, I'm not going to argue. Have a great day. See you later. Bye. Thank you.
Men det är inget fel på Kim Hellberg och det är inget fel på Jonas Olsson heller. Och vi kan väl höra lite av ditt möte med Kim här i veckan.
Om man tittar framåt mot måndag. Frank Lampard's Coventry. Hur mycket tänker man på att det är Frank Lampard som står? För min karriär, du är United-fan. Även för att spela 10 år. Det går ändå känna mig lite så här halv-starstruck när Rooney gick ut. Liksom. Du som är gammal Chelsea-fan då, liksom, att Frank Lampard är på andra sidan. Är det någon speciell känsla i det? Eller är det bara en match som ni ska vinna?
Jag skulle ju ljuga om det inte är något speciellt. Liksom, framförallt innan matchen. Och det är ju känt liksom, även liksom, när jag kommer till de här arenorna innan matchen också. Att jag känner att fast det här, liksom, ja, men Britannia till exempel. Jag har sett säkert 100 Premier League-matcher med den och jag har tänkt, wow, häftigt det. Och så kliver du ut där en tisdag och det regnar sin helskotta. Liksom, och du känner,
som det alltid gör.
Det här är det man har pratat om och det här man har drömt om. Och just de delarna, och det samma sak kommer det bli med Coventry som lag och arena. Men också såklart med Frank som varit en favoritspel. Men sen när du väl kliver in igen och sen kliver ut till matchen, ja, så har jag väldigt lätt att släppa det. Det finns väl en risk att man mer kan bli besviken på att man blir irriterad på tränaren för man det kommer bli mycket känslor i matchen. Men just innan kommer det kännas speciellt. Men så har det varit på nästan varje match. För varje match blir en ny upplevelse för mig och ny arena och ny stad att besöka. Och det är jäkligt häftigt.
Ja, Kim Hellberg, du var ju där. Jonas, du skulle möta Coventry och Frank Lampard, hans stora idol. Du har ju berättat lite redan för oss, men den här, din magkänsla, hur kändes det att vara på deras träningsanläggning?
Min magkänsla är att han är nästa stora tränare från Sverige. Det är han kanske redan, men det var en miljö, träningsanläggningen är jättefin i Darlington som sagt. Man märker att det är en stor klubb. Men man märker också hur bekväm man är i den miljön med den spelargruppen, med fansen. Han har fått mycket, mycket beröm hur han agerat med pressen, hur transparent han är där liksom, och att han verkligen svarar på frågorna. Du har tränare som tycker jag mer ofta nu för tiden och spelar också, som får frågor och så svarar de liksom med klyschor. Han svarar verkligen på frågorna och tar sig tid att göra det. Och jag pratar där om liksom de här stora spelarna har i truppen. Han verkar kunna hantera det, om man verkar fatta den här hierarkin som finns i en spelargrupp, men också hierarkin som finns i en engelsk klubb. Du har också en ägare, du pratade om Steve Gibson innan. Jag menar, den parametern har du inte när du tränar Värnamo eller Bayern. Där har du liksom den ägande strukturen vi har i Sverige. Helt plötsligt i England har du det spelargruppen, du har media, du har fansen, men du har också en ägare att förhålla dig till. Och jag menar, den balansen verkar han ha hittat jättebra. Och komma in mitt i säsongen i Championship. Man kom in, att över i slutet av november. Du har ingen försäsong, men du har nästan inte en hel träningsvecka från det att han tog över till nu. Det är matcher hela tiden. Det är ligamatcher, det är FA-cup-matcher. Och redan har satt den prägeln han har gjort.
Men de låg redan i toppen när han tog över.
Ja, det gjorde de. Ja. Han kom inte till dikat bord. Han var 10 poäng efter Coventry, så sägas. Nu är han förbi Coventry. Så han kom till en klubb som mådde bra. Men du kommer också till till en klubb då, jag vet ju själv hur man var som spelare, när tränaren då, Rob Edwards, som gjorde det bra, han lämnar, ja, för många spelare så ligger fortfarande, man säger, lojaliteten hos den tränaren, om man tycker det är tråkigt kanske att han har lämnat för man mådde bra under honom, så kommer in en svensk som ingen har någon aning om. Det är uppförsbacke, även om det är en klubb som mår bra. Och som sagt nu, 6 raka segrar, 3 av dem tuffa bortamatcher. Det är månadens manager.
Ja, visst.
Ja, det är, menar, när har vi haft den
nej, vi har väl bara haft Svennis Hassebacke där borta. Är det någon mer? Jag tror inte vi har haft någon mer svensk tränare i England. Och jag har haft några i Skottland. Och apropå Skottland och apropå duktiga tränare. Mm. Hallå i kiosken, säger vi. Elena! Sadiko!
Hallå!
Där är du!
Hallå
där! Ja, vi snackar tränare, vi snackar Hellberg. Du kommer ju från Celtic. Kul och grattis till det nya jobbet. Hur är läget?
Jo, men det är bra, tack själv då. Du ser ut att vara på
jo,
bra
humör. Ja, det saga och Jonas i glädjespridare, vet du. Man blir, kommer hit lite skrynklig på morgonen och så möts man av saga och Jonas glada anleten. Berätta om flytten från Celtic där du blev mästare. Säger man mästare eller mästarinna? Vad säger man, Saga, du som är språkvårdare?
Är jag språkvårdare?
Ja, idag fick det bli det.
Ni vann ja, ligan, ja. Det är där landet vi.
Mästare, champs! Från Celtic till Häcken. Berätta om omställningen och varför du tog det här beslutet att flytta hem till Sverige igen.
Nej, men det beslutet var väl ganska enkelt. Jag hade ganska tidigt bestämt mig att jag behövde flytta hem. Och någonstans så har det hänt någonting i familjen som jag kände liksom att jag ville vara nära familjen. Och det var liksom en stor anledning varför jag ville flytta närmare. Sen såklart så, som alla nu vet om, så var jag ju nära på att gå till en annan klubb. Men sen när BK Häcken var en del av den processen så kände jag väl väldigt snabbt att det var dit jag ville gå. Jag tyckte att alltså allting som jag står för kopplar samman med hur BK Häckens identitet och ambitioner möttes. Och då kände jag liksom helt enkelt att det var ett väldigt enkelt val för mig.
Jag hoppar in, Elena. Jag tänker ju, du pratar ju mycket om liksom att era fotbollsambitioner går åt samma håll. Och jag vet ju att McLean innan dig också pratar just om det. Tycker du att ni skiljer er ganska mycket från hur ni ser på fotboll, du och McLean? För någon skillnad finns det väl ändå mellan er?
Ja, alltså nu känner inte jag Max så bra, men jag tror inte det skiljer åt sig allt för mycket, det tror jag inte.
Kommer ni, alltså, nu tar jag an lite hur det ser ut förra säsongen, men Häcken spelade ju ett ganska kaosartat, men under kontroll får man väl kalla det. Och, hur skulle du säga vilken fotboll du står för de som inte riktigt känner till din resa, och vad vill du göra med Häcken? Vilka justeringar ser du framför dig i den här säsongen?
Nej, men alltså jag tror att jag står för intensitet, både som hur jag är som person. Jag är väldigt driven, jag är väldigt intens, och så vill jag också att laget ska spela i form av hur snabbt vi spelar i korta passningsspelet, hur snabbt vi hittar ytor, hur bra vi är på att kombinera. När vi förlorar boll, hur snabbt kan vi vinna bollen så fort som möjligt. Vi sätter så hög press som möjligt, och när vi väl är framåtlutade, då går det sjukt fort. Och jag tror att någonstans
Elena.
Så... Ja.
Elena, får jag fråga, har du någon förebild som tränare? Vem tittar du på? Vem härmar du?
Vem härmar jag? Man härmar alla, ja, vet vem du. Man ska vara klok och härma,
ja,
alla.
Vem har du som har du någon förebild?
Alltså jag skulle inte säga att jag har en sån här någon som jag följer väldigt bra, alltså mycket, men jag var ju själv spelare. Jag spelade ju med Saga när jag var väldigt liten. Men
kommer du ihåg att vi övade på Bissa Kletas på grusplanen där på någon träningsläger med David?
Vi visste ju att det var det som skulle ta oss till toppen liksom.
Nej,
men det är klart att, jag har haft tränare som är väldigt duktiga. Men jag tror att jag har samlat på mig lite inspiration från olika tränare jag har haft, vad jag tyckte var bra. Alla har ju liksom egna som spelare, så vet man själv vad man tycker om. Sen alla är olika, man kommer aldrig kunna göra alla nöjda, men jag fastnade väldigt mycket för Beta som är i Belgien nu. Jag har såklart följt Klopp väldigt mycket, Pep väldigt mycket, men Klopp kanske står mer för alltså hur bra han är med sina spelare i laget, och sen Pep, hans intensitet och hans drivenhet. Så jag tror liksom att jag jag har väl lite olika förebilder och försöker samla på mig det jag tycker om och det jag står för kommer liksom stråla ut också liksom. Jag skulle inte säga att jag har
jag bryter av lite fördröjning så här, men vi tar det. Damallsvenskan kontra den skotska ligan. Och så får du blanda in Women's Super League också, alltså, att vi tappar så många spelare. Jag tror vi har, det börjar närma sig 30 spelare där nu i ligan, om det inte är mer. Ja.
Om jag ska ta skotska ligan kontra damallsvenskan, alltså om i Skottland, det var ju att det var väldigt jämnt. Vi hade 4-5 lag som kunde vinna ligan varje år. Damallsvenskan, nu har inte jag spelat något lag mot alltså de som spelar damallsvenskan, men jag tror att det kommer stå mellan 3 lag. Jag tror att det kommer bli de lagen som kanske drar ifrån som det känns nu eller som det ser ut nu, men man vet ju aldrig, det kan alltid bli överraskningar. Det ser man redan i svenska cupen, lite resultat nu häromdagen. Jag skulle väl säga att Celtic skulle kunna vara i topp 5-6 i damallsvenskan, skulle jag säga.
Och sen Women's Super League, hur ser du på att brandskattas, men vi tappar ju jättemånga spelare till den här. Det är ju fint förstås, det är ett bra betyg för svensk damfotboll, men ser du någon fara på sikt att den svenska ligan blir utarmad och tappar intresse?
Ja, alltså det är väl det som är lite, hur ska man säga, det negativa i att vi tappar våra duktiga spelare utomlands, men samtidigt så öppnar vi också upp nya platser till att folk ska ta mer plats och se till att de blir de som driver framåt. Men sen såklart så måste vi nog kanske tänka på att vi måste få in mer pengar i ligan så att vi kan faktiskt väva in lite mer attraktiva namn. Men det som det ser ut nu, så är det såklart en stor stolthet att spelare lämnar för bättre ligor, men någonstans så vill man inte att den här ligan ska bli mindre attraktiv. Och det tror jag inte det kommer bli, med tanke på att det är många länder som kollar mot Sverige just för att värva in spelare till de bästa ligorna. Så att jag skulle vilja säga att det är både plus och minus, men det är vår uppgift att vi försöker utveckla de andra spelarna så att de kan ta täten.
Och jag tänker också nu, i och med att ni är ute i Europa Cup, inte Champions League då, utan den nyskapade delen, lite som Europa League då för här sidan. Det gör ju också att fler blickar mot Sverige och man får ändå ett skyltfönster. Ni gjorde ju en fantastisk match här i förra veckan var det, va? 7-0 mot Breidablik, och jag måste säga, jag var väldigt imponerad hur långt framme ni ser ut att vara. Det känns som att det är ett väldigt väloljat lag som går, ja, men känns samspelta redan. Vad är din analys från matchen? Nu vann ni med hela 7-0, så att det var ju en riktig genomklappning där till slut.
Nej, men jag tror att det som, men jag har sagt det liksom mot staben, mot spelarna, så jag är väldigt glad över hur alla har tagit sig an liksom de idéerna jag har kommit in med och hur jag vill att vi ska spela. Och det känns som att buy-in har varit väldigt bra bland alla. Jag tror att vi har pratat mycket om hur vår kultur ska vara, vår identitet, och hur vi jobbar varje dag för att få fram liksom starka relationer, och tydlighet i rollerna, tydlighet i hur vi ska tillsammans driva oss framåt. Och jag tror att än så länge så har det gått bra, och jag tycker inte att vi, hur ska man säga, det finns fortfarande så mycket grejer att jobba vidare på. Jag tror att vi har absolut kommit en bra bit, men jag tror att den här, och det är därför jag valde att komma till BK Häcken, den, hur ska man säga, the drive på engelska. Alltså hungern bland stab, bland spelare, alltså jag tror att den hungern är så pass stor att vi är inte nöjda, utan vi kommer fortsätta jobba sjukt hårt för att vi tar nästa steg. Jag vet vårt driv är, jag vet vad vi vill åstadkomma denna säsongen, och än så länge så är det bara början och det ser bra ut absolut, men det finns absolut grejer vi måste jobba vidare på och bli bättre, men det är en bra start, det är klart att det är.
Elena, vi har en stjärnreporter här på kanalen, en nyfödd sådan som heter Jonas Olsson, som har varit tyst väldigt länge. Vill du ställa en fråga, Jonas?
Nej, jag vill ställa en fråga, vilket du säger som du pratar om att det finns i skotska ligan kontra svenska då, att det är lite fler som kan vinna ligan i Skottland. Vilka skulle du säga är utmanare i år i allsvenskan?
Jag skulle vilja säga, alltså, MFF är såklart en stark kandidat med tanke på att de har hållit en ganska stor kontinuitet i truppen, medan vi och Hammarby har haft väl fler spelare som har lämnat och vi är liksom i en transition mode. Men sen såklart håller jag Hammarby högt för att det är Hammarby. Sen så har vi väl andra lag som kommer vara där under någonstans i form av Rosengård som ändå har fått en har fått lite muskler bakom sig och Djurgården som vill komma i topp tre och sen kan man inte, jag tänker att Vittsjö ändå ganska, de har också hållit en ganska kontinuitet så att jag skulle nog säga det är väl de tre främsta är väl vi, Hammarby och MFF.
Saga, håller du med?
Men jag tycker definitivt att BK Häcken och Malmö kommer vara de klara liksom, utmanarna. Jag tror att med tanke på det jag sa, jag tycker att ni ser mycket längre fram än vad jag trodde vid den här tiden. Och att det kanske inte alltid behöver vara så negativt att man har tappat spelare. Det låter lite motsägelsefullt, men Elena skrattade i frågan om det är mot mig eller någon annan som står i bakgrunden. Men det jag reagerar på är att ibland... vi känner varandra för väl så det blir skevt i det här sammanhanget.
Felicia Schröder, får vi behålla henne?
Får jag avsluta min...
Jag vet inte, du var klar, du började skratta där. Så att jag,
nej, det var jag inte överhuvudtaget. Så här, att någonstans så behöver det inte alltid vara negativt. Att man kanske får en lite försvagad trupp för att man kan få fortfarande det samspelta laget och att... jag tror det blir lite nyckeln för BK Häcken. För att ta Malmö FF på andra sidan, du säger att de har behållit mycket, men jag upplever att deras, hur de har värvat, jättesmarta värvningar. De har ju plockat från varenda lag i princip i damallsvenskan deras bästa spelare, alltså typ utarmat sina motståndare, vilket är ganska vanligt i damallsvenskan, men de ska ju funka ihop. Och det tror jag kommer ta mycket längre tid än vad man kanske initialt hade trott. Så därav de två är topp. Och sen tror jag definitivt Djurgården är en utmanare. Där känner jag att de skruvade förra säsongen och det känns som att de har någonting intressant på gång.
Får jag fråga om Felicia?
Vi tar Elena först.
Först vill jag flika in innan vi pratar Skröder. Så här är det. Vi har lagt mycket fokus på det kollektiva. Vi har lagt mycket fokus på hur ska vi få fram maximalt från varje spelare. Det handlar inte bara om Fälle eller Monne, utan det handlar mycket om det kollektiva, för det kan man också se mot AGF och mot nu Breda Blick, att vi har ju olika målgörare, vi gör mål på olika sätt och alla har verkligen en viktig roll i vårt lag, även om du startar eller inte startar, alla ska veta exakt vad de ska göra och vi ska verkligen se till att vi spelar på våra spelarstyrkor och jag tror att vi har kommit långt med det och sen såklart finns det vidare att jobba med. Men jag tror såklart att det är det som har gjort att vi har kommit långt, det är att vi har fokuserat mycket på hur vi får ut maximalt från varje spelare. Och nu Sampaio, Felicia Schröder.
Nej, nu tar jag Sampaio in där. Jag tyckte hon gjorde en jättebra match mot Breda Blick, men där har du ju en sån spelare som jag tycker tagit kliv bara från förra säsongen. Hon fick inte lika mycket förtroende kanske under förra säsongen, men bara det så från nu mot Breda Blick känner jag så här, vad hon har blommat ut på bara några månader och det är ju fantastiskt att få den effekten sådär. Men låt oss prata Felicia Schröder, för får ni behålla henne är den stora frågan. Vi behöver inte Niklas just nu. Vi har du och jag, Elena. Vi
går och dricker kaffe.
Ja, det.
Nej, men alltså det är klart att hon är ju populär. Hon har ju också manat på lite mål nu under försäsongen, visar ju hennes styrkor. Men såklart så vill man ju hålla fast henne så länge som möjligt. Nu hoppas jag fram att det blir fram till sommar och sen så hoppas jag såklart att det är året ut. Jag tror att det viktigaste är väl att vi förbereder så gott som möjligt för säsongen vi har framför oss och att vi förbereder henne för nästa steg så att när hon går härifrån då ska hon vara redo för de utmaningar som väntar utomlands. Men fram tills nu så fokuserar jag bara på att hjälpa henne så mycket som möjligt, precis som alla andra spelare, för att kunna göra dem mer förberedda för utmaningar vi har framför oss men också deras individuella utmaningar. Om det svarar på din fråga så hoppas jag att hon är här året ut i alla fall.
Ja. Och så hoppas du naturligtvis på att ni försvarar det allsvenska guldet.
Nej, vi ska inte försvara det. Vi ska vara hungriga för att vinna den igen.
Ja.
Vi ska inte det där var beta-svar. Känner det lät som jag hörde beta där. Ja, det där var beta. Det lät som samma melodi
beta,
också.
Beta.
Elisabeth Gunnarsson, det lät som någonting hon kunde vända på stegen lite.
Okay.
Men du har din egen identitet.
Det ska vinna ännu bättre SM-guld det här året än förra året då. Helena, lycka till med det. Och jättetrevligt att prata med dig.
Tack så mycket.
Och hoppas inte Saga ställer för svåra frågor.
Nej. Det var lite som en plätt.
Lycka till i år.
Tack snälla du.
Ja, ni får det så bra.
Ja, detsamma. Hej, hej. Ja, Jonas.
Mm. Intressant att lyssna på.
Ja, det var det. Ska vi gå till Nations League då? Tycker du det är intressant?
Ja, bra. Det är det ju. Ja. Kan man, ja, det gör vi.
Ja, vi gör det.
Ja. Men sen, vad sa
du? Ja, det har varit en lottning.
Ja. Tuff lottning ju.
Ja, jag sa, det är inte så roliga lag. Sa, men det är inte så, det finns inte mycket att välja på, sa du då, Jonas. Och, i den här
potten. Nej, men utifrån att man är i B-gruppen så tycker jag det är en intressant grupp. Svår grupp. Är det ju, såklart. Men känns som att det passar ha de typen av matcherna i Nations League. För Nations League är ju ändå en turnering där du någonstans, det är klart att det är competitive och tävlingsriktade, men det är ju ändå där någonstans du ska sätta en grund för de viktigare kvalen då, som är EM-kval då, som börjar sen. Så att jag tycker alla de lagen är lag som någonstans, vad ska jag säga, är väl jämbördiga med Sverige, och det blir kul att se hur Sverige kan mötas med dem.
Saga?
Nej, men jag fastnade för Rumänien senaste EM då, för bara hur de presterade. Det var ett lag som förvånade. Jag hade inte kanske den insynen i Rumänien tidigare, så att när man får se dem prestera på den nivån och göra det de gjorde i gruppen, det kändes som att det var lite chockerande kanske, och därav så blir det ju extra roligt när de ska ta sig an Sverige, så att, men nu känner man också, man tittar lite mot mars och man så,
vi får hoppas att vi sätter på Polen innan Nations League också.
Exakt, för det är någonstans få lite träning där och sen gå vidare. Ja. Det är väl förhoppningen.
Ja, det kan bli mycket Polen. Vi hoppas att det blir mycket Polen.
Ja,
precis.
Nästa, ja, vad blir det för den här i halv mars? Det går fort nu redan.
Ja, det går.
Det var några månader
kvar
nu. Och vi har, spelarna är skadade.
Det är det jag menar, det exakt det jag syftar till.
Vi gjorde Liverpool-Brighton, det var Ajari skadad. Han ska ju komma tillbaka snart.
Bergvall,
Kulusevski, Isak.
Holm skadad nu också.
Holm är skadad nu
också.
Borta med en månad, var väl prognosen. Så att, det är allt annat än optimalt, såklart. Ja. Mm. Men också, allt annat är optimalt, men man kan ju ändå säga att förbundskaptenen har ändå vetat ganska länge att han förmodligen inte kommer att räkna med Isak, förmodligen absolut inte räkna med Kulusevski.
Nej.
Och inte Bergvall heller förmodligen. Så att, jag menar, det är ändå förutsättningar som är jobbiga, men som man har vetat relativt länge.
Mm. Ja,
Är du svett?
Ja, jag är lite jag det kändes... Men jag ska inte tala vad jag känner. Men
är det någon som inte är orolig för playoffet?
Jag tror alla är det nu. Ja. Det kändes i början, wow, vilken lottning. Ukraina och nu den ena...
Det sa vi när vi fick gruppen också till EM-kvalet.
Ja.
Alltså, vi har lurat oss själva så mycket. Det räcker nu. Bara se det för vad det är.
Ja, precis. Ja. Vi behöver vara ödmjuka och inse att vi inte är favoriter. Det ska inte svenska lag vara. Inte med alla dessa skador. Ska vi gå vidare till lite Champions League-kval? För det är ju det som gäller i veckan nu, närmaste tiden. Juventus är där, Paris Saint-Germain, de renande mästarna mot Monaco i ett litet franskt derby, om du får räkna Monaco till franskt och spela i franska ligan i alla fall. Benfica, Real Madrid, José Mourinho mot Real igen.
Det kittar ju mest av de här åtta matcherna, ska jag säga.
Och så har vi Dortmund Atalanta. Den är ju intressant, inte minst för Glenn Strömberg. Karabash mot Newcastle. Olympiakos Leverkus. Och sen har vi Bodø Glimt mot Inter. Undrar hur kallt det blir i Bodø. Och så är Klubb Brygge mot Atletico Madrid. Ta ordet vem som och...
Jag kan ta det. Jag ser fram emot den här otroliga sista matchen då mellan Benfica och Real Madrid. Där... Torben, målvakten, med det här sista målet, sista nicken till Benfica leda vidare. Nu får man se den matchen igen.
Ja.
Det ska bli häftigt. Och sen som du sa också, PSG, var står de egentligen? Jag menar, förra säsongen var lite samma dramaturgi där. De var inte bra i gruppspelet, de var inte bra på hösten. Sen så började de komma igång tidiga våren och sen var de helt otroliga. Så att det blir också en mätare för att se var de står. Bode, ja, det är kul med dem, men...
Jag tycker Bode är jätteroligt. Ja, du sa det som en
du är skeptisk, Jonas. Du...
Nej, men jag kollar på Champions League, för jag vill ju se Inter möta PSG, jag vill se Arsenal möta Barcelona, jag vill se stormatcherna. Okay. Det blir kul att det är någon
uppstickare. Ja, men det är bara kvar den här i playoff. Ja.
Men det kan det räcka, tycker jag.
Hade du sagt samma sak om Landskrona Boys var där?
Nej, men du förstår det.
Ja, men... Det är en
ingång känslomässigt.
Ja. Jag tycker nog det är fortsatt
charmigt. Vill du att de slår hit Inter då och går vidare?
Det har inte gjort någonting för mig. Nej. Faktiskt. Alltså, gör de en bra match så good for you, tänker jag. Så att, men sen, jag hör dig. Man vill ha de bästa. Men då var de inte de bästa om de inte kunde slå ut Bode. Så att, nej, jag är helt okej med att de existerar i det här finrummet. Ja.
Ja, jag har inte med som jag sa.
Du var så helt
klart. Jag vill se stor match.
Ja, jag förstår att det kommer stora matcher till Jonas. Håll dig till tåls.
Jag hoppas att de
kommer. Benfica Real Madrid, den är ju häftig med Mourinho och med det som hände som du sa, Jonas. Vi har en liten quiz här. Jonas är ju skeptisk till Bode Glimt.
Jag är skeptisk till ditt uttal till quiz.
Quiz
får du ändå.
En gång så skulle man på mig, då kan jag säga Port Vale istället för Port Vale. Och då, det får inte säga, det är Port Vale. Och det är något som slinker ut. Jag menar, det är dialektalt, säger jag, va? Dialektalt. Ja. Och då är det ingen som bråkar med en. Mm. Nu är det så här, förstår ni, att vi ska peka ut var Bode ligger på kartan. Det är fina priser.
Oj.
Du som har dissat Bode.
Ja, nu får jag...
Vänta här, och ni får tänka lite. Ni får
nej, vad skämmigt.
Jag brukar ju vara ganska bra på att jaga priser, men det här kan jag inte.
Ibland har du fått hjälp av producenten också, som har viskat svaret i örat.
Det är inte På spåret, va?
Vart är vi? Närmast vinner, heter det. Det är väl en problempunkt där. Närmast vinner. Ja, så ni får hålla upp det sen mot kameran så vi ser.
Ja, man får pulcirkeln i alla fall. Ja.
Där nere ligger Malmö.
Alltså, där känner jag någonstans. Där känner jag mig
trygg. Lite ovanför ligger Landskrona.
Ja, den känner jag mig jättebra.
Hur är rivaliteten mellan det, Jonas? Alltså, Malmö och Landskrona, det är ju inte så att ni är bästa kompisar. Även om ni kanske inte...
Vi är bröder och systerstäder. Malmö och Landskrona. Arbetarstäder. Det är värre med Lund och Helsingborg.
Ja.
Det är lite mer akademiskt.
Helsingborg och Landskrona är ju tufft också. Det är
alltså, min generation när det gäller fotboll så är det ju Helsingborg som är stora rivaler. Ja. Pappas generation som är lite äldre, det är lite mer MFF-boys. Ja. Eller MFF-Landskrona. Men Malmö kan jag leva med. Helsingborg jobbar jag.
Okej. Okay. Ja. För det, Saga, du struntar i vilket de andra småstenar i Skåne bryr inte du om. Du som är
korrekt.
Du som är malmitiska.
Ja. Korrekt. Jag sitter och grämer mig över the quiz.
Ja, jag kan vara helt fel. Nej, helt fel lite är jag inte, men
nu bara vi. Så.
Ja.
Ja, får jag se. Och jag visar upp det nu och pekar. Får ni med den där? Ni har den i kameran.
Ja, här har jag med.
Där har alltså Jonas gjort sin. Och där har Saga gjort sin. Då ska jag visa upp det rätta svaret.
Så snabbt jag gjorde det för att ingen skulle kunna...
Håll stilla nu i era respektive... Saga, det är ingen fara. Du har inte gjort bort det fullständigt.
Men vi är ändå Malmö med henne.
Oj, nej, det är Saga jag var ju.
Nej.
Ja, det tror jag.
Jo,
det ser
mycket närmare jag trodde.
Vänta, sitta här.
Nej, för jag, vänta.
Kom här.
Den är ju där och jag satte den här. Och
jag
där.
Är lite högt.
Får jag se?
Och det är lite lågt. Men det är närmare, sa jag.
Har vi den här curling-mätaren nu då?
Ja, just det. Vi hör från vår producent Erik Bäckerud, som tillika är enväldig domare, att Saga Fredriksson Malmö vinner den här tävlingen. Oj, ja. Och presentkort kommer på posten.
Woo!
Så, nu ska vi gå vidare i det här programmet på något sätt. Nej, men det är lite spännande när Champions drar igång här och att det är avgörande matcher. Vad tycker ni om konceptet förresten? Nu har det är andra säsongen vi spelar med den här långa tabellen. Och det är ju så att de sista matcherna gäller ju någonting. Men är de första matcherna för tråkiga?
Jag tycker inte det är den här säsongen, för jag hoppar rakt in. För jag förstod den liksom farhågan förra säsongen, att man märkte att det var lite final för tidigt. Men jag upplevde inte att det har varit riktigt samma den här omgången. Liksom. Utan snarare så känner jag att det hela tiden har varit ett bättre momentum, för att jag tror att de flesta vill undvika den här typ playoffen. Så att jag älskar det här nya. Och sen vet jag inte om det bara är för att det är nyhetens behag, men det struntar jag i. Jag tycker det här är skitroligt.
Jag instämmer. Jag gillar förbundet förra säsongen. Jag gillar det i år också. Det är bara det är inte så många klubbar som spelar på resultat. Man kör det bara roligare matcher. Nu mutar jag mig själv då att jag kanske inte vill ha med Boda, men det gör ju också att de här lagen kan gå vidare i sådant här format. Yeah. Vinner du två matcher så har du chansen att gå vidare om du heter Boda eller Karabach och så vidare. Så att, på det sättet så gynnar det ju de klubbarna. Sen tycker jag också, man har sett att jag gillar ju, alltså, det här med topp 8 då och slipper playoff. Topp 4 har hemmafördel hela vägen fram till semifinalen. Det gör ju också att det är incitament för de stora klubbarna att bli topp 4 eller typ topp 8. Det tycker jag också man sett i matchningen. Så att, ja, tycker det är bra format.
Underbart.
Och fler matcher är kul. Ja. Det är kul för tittare.
Det är skitroligt.
Sen är det kanske värre för spelarna.
Vilka vinner Champions League? Snabbt, du får inte tävla. Ditt...
Just
nu, bara för stunden.
Jag tror Arsenal eller Barca.
Arsenal
eller Barca med kanske Bayern München.
Jag får säga ett bara.
Jag säger Arsenal.
Mm. Jag säger Arsenal också.
Då säger jag Bayern München.
Mm. Okej. Okay.
Ja. Och sen säger jag att det är FA-cupen. Det är Brentford spelar idag. Sen är det direkt efter den är det lottning. Mm. Och sen är det Champions League-spel. Bode eller Inter, vem vinner?
Bode
eller Inter?
Inte. Tror och hoppas jag på. Sen är det en championship-studio.
Jajamensan. Ja. Och då får du hela Jonas reportage, intervju med Kim Hellberg. Det vill
och Erik Niva tar ett helhetsgrepp om hela championship och historiken.
Ja. Det var kul att lyssna. Ja, jag menar det. Jag skulle komma till det bästa sist. Jonas Olsson i Champions League. Och Alan Barker kommer. Och Niva.
Erik Granqvist har alltså pratat hockey.
Och Erik Granqvist kommer att prata hockey också. Ja. Vi ska prata om Tre Kronors målvakter, hörrni. Jag är lite skeptisk till dem hittills. Ja, hej då så länge. Ni får mer hockey sen.